Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Då är det för dags för mig igen att prata lite grann och få höras lite. Långfredagen till äran så kommer det förstås en Vasapodd, och långfredagen till äran så tänker vi också prata om världens längsta skidlopp som åktes förra veckan, som vi hade Emil, Oskar och Linnea uppe och körde. Det var ju dubbelseger där med Oskar, med en imponerande spurt mot Joar Tele och så en imponerande seger av Linnea. Linnea kommer att vara poddens huvudperson, och vi kommer prata i stort sett bara om Nordensköldsloppet. Det var ju en väldigt, väldigt lyckad helg överlag förra veckan där vi tog storslam. Vi lyckades ju vinna Epic som vi pratade upp förra, både på dam och herr med Alvar och med Karro. Och så sen var det ju också våra ungdomar som vi pratade om där. De lyckades ju knipa de där segrarna, Anja och Bruno. Så det var till storslam på lördagen. Sen åkte vissa av dem upp till Gäddede och till flyktingrennet. Där vann Nils före i Mackan. Och så hade vi Karro på en tredje plats där och Torleif på en femte. Så det var en väldigt, väldigt lyckad helg som vi fick genomföra. Och vi ska alltså prata ner. Vi fokuserar på Linnea och vi fokuserar på Nordensköldsloppet. Så häng med. Så ska vi faktiskt korsa en podd också. Jag var gäst i Smala skidor här i veckan och pratade pro training. Så på slutet av podden så kommer också det snacket som man har kunnat hört i Smala skidor redan med Mats Långström där som är med i pro-training-upplägget. Så pratar vi lite det. Så häng med, så kör vi igång Vasapodden långfredagen till ära.
Persson vinner!
Ja!
Före Nygård och Marcus Johansson!
Ja, men vilka är det
trea! Den unga killen från Optand vinner Marcialonga!
Runar Skjöld Mattisen, men det är den tyngsta av alla.
Det finns ingen dam, ingen herre som är i närheten av Britta Johansson Ogen om vi vinner hon igen.
I backarna upp mot Oxberg har Sven-Åke Lundbäck ryckts och skaffat sig försprång på 32 sekunder.
Men Britta Johansson Ogen höjer handen i luften. Vilken tjej vi har. Moelven står det på mössan.
Då ska vi ta och prata ner världens längsta lopp så här på en lång fredag. Passar väl jättebra att göra det. Välkommen till Vasapodden, Linnea.
Ja, tack så jättemycket.
Hur känns det så här nästan en vecka efter målgång? Alltså är du inte som en, jag vet jag pratar med lite folk så här, så att man nästan blir som en ny person när man liksom tar sig i mål där och så där. Hur känns det?
Ja, jag känner mig väl inte riktigt som en ny person då, men det känns lite overkligt nästan att jag har gjort det. Jag kan inte riktigt tänka mig att jag åkte 22 mil häromdagen.
Nej.
Och skulle jag få, om någon skulle säga att jag ska åka 22 mil imorgon, då skulle jag nog säga att det kommer jag aldrig klara. Det är alldeles för långt.
Ja, du, jag tittar här nu. 393 stycken gick i mål, så hälften ungefär gick i mål. Och 29 timmar, 37 minuter, 12 sekunder, Perry Nilsson från Boden. Det är mäktigt. Du var ju alltså ute i 14 timmar då. Det är alltså,
ja.
Det är alltså mer än dubbla tiden som Perry hade på sig.
Ja, gud, det är ändå väldigt imponerande faktiskt.
Så när du kommer i mål där helt slut, pannlampa behövde inte du använda, men de som kom lite senare, nej, behövde använda pannlampa, då är Perry uppe i vändningen.
Åh gud, det är väldigt starkt kämpat av honom.
Så, ja, mäktigt. Men du, vi får väl försöka bena ut det här lite grann. Jag tänker att vi ska lägga hela podden åt Linnea och åt Nordensköldsloppen. Men vi kan väl börja lite tidigare, tycker jag. Och sista veckorna in, och du gör en bra Vasa, den har du pratat i Runars hörna mycket om. Du gör en... Birken då, veckan innan, va? Liksom, vi har ju pratat om den med Karro och sådär, och skidorna var lite tröga, så har vi kanske alldeles på er tjejer. Din prestation där, vad säger du om Birken?
Alltså egentligen ville jag ju tro att jag var i ganska så bra form på Birken också.
Mm.
Men sen så kändes det ju inte alls bra på dagen ändå. Det var tungt och det kände man redan från första metrarna. Jag vet inte om det var jag eller om det var skidorna. Det kanske var en blandning där.
Det kan ha varit en blandning, ja, precis. Men så egentligen så formen av den har varit ganska stabil och bra sen Vasan här. Snart tre veckor inför det här loppet.
Ja, jag tror det i alla fall. Jag tror att den har hållit sig ganska bra. Inte märkt något svajigt än i alla fall.
Och du och jag vet, det var ju dagen innan Marsan som du sa till mig första gången att jag är lite sugen på att åka Nordenskjöld, ja. Och jag tyckte, ja men gör det. Det blev jättebra. Sen så la vi det där åt sidan, men liksom, vi pratade inte så mycket om det. Och så sen var det väl, ja, det var när var det du liksom väckte det här livet? Det var efter Vasan, eller var det precis före
Vasan? Ja, det var typ dagen efter Vasan, ja, som jag skrev och frågade om det här fortfarande var en bra idé.
Och hur kom det här sig? Att liksom det här Nordenskjöldsloppet som är så enormt långt, liksom, vad är det som attraherade?
Ja, jag vet inte riktigt, men jag satt där i januari och kände att jag ville hitta på någonting kul, att jag behövde ett litet äventyr och någonting annorlunda att se fram emot liksom. Och då så bara kom jag väl in på det här, men jag har aldrig haft en tanke på att jag ska åka i år innan liksom. Mm. Men det kändes som en liten kul grej.
Och sen då, vi har ju förberett, har du egentligen förberett någonting överhuvudtaget för det här, mer än att göra den vanliga och åka Vasan och så?
Nej, alltså ingen speciell förberedelse, men jag tänkte ju att jag har väl förberett mig egentligen hela året för det här. Jag har ju ändå tränat kontinuerligt och mycket hela året. Man fick väl lita lite på det.
Den sista liksom veckan in då efter Birken, så liksom, när det här blev verklighet på något sätt, eller, och liksom det var det du fokuserade på, vad kom för tankar då? Liksom, när började du tänka att, oj jäklar, eller började du tänka att det är långt?
Innan så kände jag väl mest bara så här att ja, men det här går bra, det blir kul, och inte tänkte så himla mycket. Men sen på middagen kvällen innan så satt jag och tittade mig omkring på alla som... Det var ganska många som skulle åka som bodde på samma ställe som vi.
Ja.
Så satt jag där och tittade runt omkring på alla och tänkte bara, alltså, hur kan alla här tycka att det här är en bra idé? För då börjar man ju tänka att... Ja, jag tror inte riktigt man förstår faktiskt hur långt det är.
Nej, det är enormt långt, det får man ju säga. Det var dubbla Vasalopp och så tillbaka till Eversberg, brukar jag säga. Så att det är ju enormt jäkla långt. Alltså.
Ja, verkligen.
Men du, vad hade du för strategi och plan liksom, när, som du la där dagarna innan, och energi och så? Vad är det som skiljer liksom, det här mot för ett vanligt långlopp?
Ja, uppladdningen framförallt. Och nu försökte jag ju verkligen skaffa mig mycket överskott. Så jag tränade ju inte överdrivet mycket veckan innan där, eller mellan Birken och det här. Och sen så får man ju lägga upp en ganska tydlig energiplan på vad man vill ha i sig och med sig.
Och hur såg den ut för dig? Liksom vad startade du med? Liksom vad hade du med dig? Och vad bytte du? Hur lade du upp den?
Ja, jag fick ju med mig en skoter som var väldigt, väldigt bra att jag fick ha.
Ja.
Det är nästan en förutsättning att man har det om man ska åka det där.
Hade du pappa på skotern eller också? Eller fick han göra?
Nej, pappa åkte bil, men han kom ju inte åt så alls på många ställen.
Nej, jag vet det. Jag var med själv. Det är ganska långa 12 timmar i servicebilen den där tävlingen faktiskt.
Ja, exakt. Nej, så han stod väl vid start och efter 7 mil och vid vändningen och sen ja, typ 14 mil och... Men sen med typ 2 mil kvar.
Ja. Men den här skotern då, den lastar du på energi på? Eller hade du även, ja, du hade bältet översett på bild. Bältet är med och sen har skotern också, för skotern är med hela tiden eller?
Ja, den kan ju inte åka bredvid spåret hela tiden, men den kommer ju till och från då. Och är med, ja, med jämna mellanrum. Men det är ju ganska bra att få i sig någonting och äta också på sånt här. Ja. Det behöver man ju egentligen inte på Vasan, men det är väl många som kanske äter någonting ändå av motionärerna. Men så det jag åt var ju chokladbollar och dammsugare. Och sen också, det låter ju jättevidrigt nu när jag säger det, men jag åt typ torkat kött och prinskorv.
Ja, det lät lite speciellt. Alltså. Även Kardin körde mycket chokladbollar, såg jag. Och så där. Så det verkar vara en klassiker. Men var kommer detta kött och korvar ifrån?
Nej, men det var hans skoter, killen som hade med sig det.
Ja, just det. Så det här var inget du bestämde innan, utan det har varit spontant under loppet då?
Ja, exakt. Han har varit med varje år och servat, och så sa han att det är många som har tyckt om att få det.
Ja.
För att det blir lite salt och lite någonting annat att tugga. Så ju, när han sträckte fram och erbjöd så tog jag ju
Men vart man hungrig under loppet? Eller vart du sugen? Liksom, åh, prinskorv, det var precis vad jag behövde. Eller,
nej. Nej, gud, jag ville typ kräka så fort jag stoppade in den i munnen.
Men det hjälpte? Eller det
ja,
funkade?
Det var faktiskt väldigt bra. Så om jag skulle åka igen så kommer jag absolut äta det igen.
Så du kanske, om inte skoterkillen är med då kommer det vara prinskorvar i koksavältet?
Ja, usch.
Men hur är det så då? Hur ofta byter du bältet? Eller byter du bältet? Eller langar han och du dricker ur bältet så länge det går? Liksom? Eller hur löser ni det?
Nej, jag bytte bälte 5 gånger tror jag ändå.
Just det.
Och så fick jag langat cola och sådär på slutet också.
Ja. Energin...
Han var ju...
Ja, fortsätta.
Nej, men att han var ju med så det var ju lätt att byta bälten när det började ta slut liksom.
Ja.
Men... Så även om jag hade gjort en plan på exakt vilka ställen jag skulle byta så blev det att det redigerades lite.
Men du, energin under det här loppet då? Ligger du jämnt och bra hela tiden? Eller har du dippar där du känner att nu är nästan tom? Eller är det tvärtom att nu är jag överfull så jag nästan vill spy? Eller, liksom, eller lyckas du hålla det ganska stabilt? Eller?
Jag tror att jag faktiskt lyckades hålla det ganska stabilt. Jag hade egentligen bara en svacka på loppet och det var typ mil 8 till nästa vändningen.
Ja.
Som jag tyckte att det kändes väldigt långt.
Och det var där.
Men det var det var inte så mycket energi egentligen. Men man var ju inte hungrig eller sugen på att dricka eller någonting. Jag tyckte att man höll sig på en gräns till illamående hela vägen.
Ja, just det. Just det. Och där de milen du berättade, det berättade för mig också tidigare, att det är ju där det liksom börjar gå, för det går väldigt lugnt i början, sa du. Första 5-6-7 milen går det lugnt, va?
Ja, 5-6 i alla fall.
Ja.
Som det går väldigt lugnt. Och sen så drog ju killarna upp farten lite efter runt 6 mil. Så då blev det ju direkt ganska stora luckor och avstånd mellan alla.
Vad får du för avvägning då? För att då, det är ju där du avgör tävlingen i damklassen också. Liksom. Och märker du, eller det spricker av så du blir en mindre jätteliten grupp. Och så, men går du liksom det du kan då? Liksom, eller som ett vanligt lopp att man försöker verkligen gå med så länge det går på ryggen. Eller är det mer det här att man tar det lite, men det är så långt kvar så jag måste hitta en som kan hålla min fart. Eller hur blev det där?
Ja, alltså planen var väl inte att jag skulle få någon lucka där riktigt. Utan jag var pigg så jag försökte ändå bara följa en grupp lite längre bak som åkte i en ändå ganska kontrollerad fart. Och sen så började en av de killarna i klungan ropa att nu får du ändå meter. Om du är någonstans och ska skapa avstånd så är det här. För att det var ett sånt parti.
Ja.
Men så tittade jag på klockan liksom och tänkte att 6,5... Mil, det är lite tidigt att rycka nu kanske.
Vad ligger du på för ansträngning här? Har du pulsklocka eller?
Ja, jag hade 150 snittpuls på det här loppet.
Och det motsvarar för dig för poddlyssnarna? Alltså,
A2 eller hög A1.
Ja. Och du är på pikar här, det är här det blir som snabbast då, liksom, eller snabbast?
Det var ju medelpulsen då, men här hade jag väl kanske... Ja, uppemot tävlingsfart var det här som jag försökte hålla i typ nästan en mil, tänkte jag. Att jag kör på det här i några kilometer nu och sen så går jag tillbaka
till
lugnare tempo igen.
Och då berättade du tidigare att då kommer du med i en 5-mannagrupp, eller 4-man, och du var det, va? Och så sen så känner du att det går för fort upp mot vändning, va?
Ja, jag blev trött och tänkte, alltså jag får slita mycket redan här och det kommer jag inte klara av i 11 mil till.
Och då sänker du farten och hoppas att det kommer folk som kan hjälpa dig, eller blev det matematik det där bara, eller?
Ja, men jag kände ju att det inte var hållbart att åka i det tempot, så då tänkte jag att då får jag hellre klara mig själv än att gå på en vägg.
Ja.
Så då släpper jag och åker i mitt tempo. Och sen alltså, jag vet inte, men jag brukar egentligen inte ha något problem att hålla farten själv heller. Nej.
Så det var du inte orolig för liksom, eller?
Nej, det var inte. Men jag tänkte väl att det är klart att det kommer komma ikapp någon.
Ja.
Och sen gjorde ju det någon kilometer efter vändningen. Så kom det ju ikapp en kille som jag sen höll ihop med nästan hela vägen in.
Det var väl Matti Näslund, ex Stockholm, inte. Jag följde det här på så gott det gick på lite livestream. Och det var ju en ex Stockholmare där som vi haft lite att göra med under årens gång. Så. Och han är väl, ja, kändes väl som en... han gjorde nog inte sitt första lopp, va?
Ja, tror inte han hade åkt.
Nej, det var så. Det var så. Ja, spännande. Men du, det här då, får du reda på liksom att du leder med x antal minuter på damsidan då? Liksom, eller är det ointressant i det här läget? Det är bara att jag måste ta mig mål och så får vi se vart det räcker. Liksom, eller hur får du information av din skoterkille och pappa och så vidare? Liksom, vad får du till dig?
Ja, jag får veta någon mil innan vändningen att... eller ganska snabbt får jag reda på att jag har dragit ifrån med någon minut.
Ja.
Och sen får jag reda på lite innan vändningen att jag hade typ 6 minuter eller någonting sånt.
Och när du får det till det då, för 6 minuter, det är liksom så här att en vanlig tävling, då matchar vi inte ens på det liksom. Alltså, det spelar ju ingen roll. För det går... Men vad i ditt huvud 6 minuter här då, vad är det för någonting? Alltså är det, ja det är en bra, men det är inte klart, eller, liksom, eller hur känner du? Mm. Eller vad tänker
Nej,
man?
Det är ju verkligen inte klart, för att mycket kan hända på de sista milen liksom.
Ja.
Man vet ju inte om man åker på en vägg och då är 6 minuter ingenting.
Nej.
Sen tror jag att de tog in på mig lite därefter vändningen också.
Och för då går det långsamt för dig ett tag liksom, tycker du eller?
Ja, det går, eller egentligen tycker jag att det går ganska långsamt hela vägen, men ändå att man inte klarar av att åka.
Ja, jag förstår.
Så mycket fortare.
Men du, vad bearbetar, vad kommer i huvudet de här första? För då har jag fortfarande bara varit ute i bara med 6-7 timmar det här, när det här händer. Liksom. Vad är det som kommer i huvudet? Liksom? Eller vad, håller du fokus, jobbar teknik, tänker liksom, strategier eller liksom, svävar man iväg när det blir så här himla länge? Liksom, eller?
Ja, men i början så svävar jag iväg. Alltså de 4 första timmarna tyckte jag, då kollar jag inte ens på klockan. Egentligen någon gång.
Nej.
Och lägger någon värdering i hur länge man varit ute. Utan då började jag ju tänka på. Jag undrar hur det gick för alla som tävlar i Lofsdalen. Och började tänka på sådana grejer liksom.
Men...
Och inte så mycket på. Jag tänkte inte alls mycket på tävlingen.
Nej.
Och sen när man hade åkt där typ 8 mil. Och man tyckte att det är fruktansvärt långt kvar, då börjar jag ju undra varför håller jag på med det här, ska jag inte bara kliva av? Men jag hade ju bestämt ändå på förväg att när jag får svackor så ska jag verkligen skjuta bort de tankarna på en gång och påminna mig själv om varför jag är i Jokkmokk den här helgen och vad jag ska göra och vart jag ska.
Vad heter det? Det var ju väldigt svåra. Det var inte, men det var tuffa förhållanden för att åka 22 mil, för då vill man ju gärna ha stenhårda spår, ja. Och så där. Men det kom lite snö som gjorde att det var väldigt tungt att ligga först i början, va?
Ja, men precis. Det kom ju ganska mycket snö hela dagarna innan och snöade väl nästan hela dagen vi var ute också, tror jag.
Ja.
Så det var väl därför det gick så pass lugnt i början också, för att det gick tungt att ligga först. Det blev ju lite bättre på vägen tillbaka när de flesta hade åkt.
Och just det, ni åker samma spår upp och ner. Ja.
Exakt.
Och sen var det väl också att de var ute och pista sista 3 milen, va?
Ja, så det var stor skillnad när man började närma sig slutet där.
Det är skönt.
Ja, jo, men det var bra. Då var det fina spår.
Men du, och så sen fortsätter du efter vändning neröver och du har en stabil, alltså det blir en stabil ledning. Det är ju ganska odramatiskt när man tittar på det efterhand. Liksom, du är ju starkast. Men när man är i det, då tänker man ju inte så. Jag vet ju själv hur det är. Och vi har hört på, när jag pratade med Torleif från Vasan också, när man står på sidan om där så är det ganska, han är ju ganska klar segrare. Och det är, men han själv var ju inte inne i det. Liksom. Hur känner du här då, liksom, när det rullar på? Liksom, det blir timme efter timme och det blir prinskorvar och renkött och allt med, liksom, håller du fortfarande, liksom, ser du fortfarande målet, det är tävlingen, det jag ska vinna, hur ser det ut bakåt liksom, eller blir det mer bara att nu ska jag bara ta mig mål, jag bara är här liksom, eller vart hamnar man i för mode?
Nej, jag var ju fortfarande i tävlingsmode. Jag trodde verkligen inte att det, eller jag tänkte att det kommer inte vara över förrän jag ser målet liksom.
Nej.
För att som sagt, man vet aldrig hur det kommer slå efter ganska många mil. Så jag försökte bara åka i ett tempo som inte gick för fort, men som inte heller gick för långsamt. Men så att jag hade energi kvar liksom, om det skulle behövas.
Och du fortsatte med Matti där och ni kämpade på tillsammans ni två, och så sen sa du att en norrman kom ikapp, och den, jag satt och tittade på slutet på kvällen och när du skulle gå mål och så. Jag tror att den här norrmannen, han var ju alltså, han gick ju alltså för pallen på, det fanns ju en U25-klass också som du vann då, och han var alltså han kom i tre den om jag inte missminner, va?
Ja, precis, han gjorde det.
Så att det är ju fan bara den delen att du åker för pallen i U25 även på herrarna då. Men då vart ni tre stycken där ett tag efter. Ja, du får berätta hur långt är det kvar då?
Ja, jag tror att vi hade runt 5 mil kvar.
Ja, just det, så han kommer ganska sent egentligen. Det är sjukt att säga, men det är ett helt vanligt tidningslopp. Men då har ju du och Matti kämpat på ganska länge, bara ni två.
Ja, men exakt. Ja, vi har ju åkt största delen av tillbaka vägen tillsammans.
Och hur blir det då när ni blir två där? Liksom, är det liksom, hittar man ett samarbete då, eller kör man sitt eget race och nu är jag starkt och drar jag? Eller liksom, försöker ni hitta, liksom, hjälps ni åt på det sättet? Liksom, eller?
Ja, vi hjälps ju åt väldigt mycket. Och drar i princip lika mycket vardag och turas om. Så det är ingenting. Så vi båda vill ju hjälpa varandra och komma till mål så fort som möjligt.
Och ni kommer också in i det här att alltså man dricker på samma ställe, man väntar på varandra så liksom, eller?
Ja, det gör vi ju. Vi håller ju ihop så mycket vi kan. Ja. Och jag tror att jag sa liksom att om du behöver energi så bara ta allt vad du vill från skoten
ta,
här.
Ta prinskorv.
Ja, bara, exakt. Och så att han också håller sig pigg liksom.
Och så kommer den norrman i kapp och så blir det tre. Det liksom, känns det, hur funkar det där ute för de som inte åker? Liksom, blir det, yes, välkommen in i våran grupp? Eller är det liksom en död blick som kommer och liksom, okay, nu blev en till? Eller liksom, pratar man med varandra eller hur blir det?
Ja, men vi försöker ju prata och peppa varandra ändå med jämna mellanrum. Och han var välkommen till vår lilla grupp.
Ja, ja.
Och det var ju ändå skönt, då blir vi ju tre som kan hjälpas åt att dra, så då får man ju lite mer vila i rygg.
Och det här är lite innan. Det är ju lite rafflande där, för att i nästa grupp då, nu är den 10 minuter efter i mål, men 10 minuter är inte mycket på 14 timmar. I nästa grupp där ligger ju Sofia Lindberg som är tvåa i damklassen då. Och det är ju det här som är liksom 10 minuter, alltså skulle er grupp få, skulle någon av er stoppa upp eller, och de är tre stycken som är starka, då går det att plocka 10 minuter på de 5-6 sista milen. Det är jag helt övertygad om att det skulle kunna gått egentligen. Så det blir lite rafflande det där.
Ja, det var därför jag aldrig liksom vågade slappna av heller.
Visste du om att hon var då i nästa trio bakom 10 minuter? Eller kanske inte var 10 dagar, men 6-7 minuter bakom liksom, eller?
Nej, jag visste inte att hon liksom var placeringen eller personerna bakom. Men jag visste ju i tid. Men jag hade ju ingen aning om hur många det var däremellan.
Nej. Ja, sen kommer ni in mot de här sista 3 milen, det är nypistat, att det blir lite annat före vad jag fått till mig av när jag pratar med killarna. Det blir lite grövre, va?
Ja, men överlag så tycker jag att glidet var rätt så lika, att skidorna gick jämnt, så jag tyckte inte det.
Hade du bra eller dåliga skidor, eller, liksom, var det liksom, eller var det lika bland alla, liksom, eller du och Matti, hade ni liknande, eller hur kände du liksom, i det läget?
Jag tror vi båda åkte på blåslip av XC, så vi hade ju, och likadana skidor, så vi hade ju rätt lika.
Ja.
Nej, men jag är nöjd med skidorna. Jag tyckte de var bra.
Och de var liksom, när man åker så långt liksom, det är klart att det blir slitage på vallan, så upplever man att det liksom dör skidorna. Jag vet, skidskyttarna, de har ju pratat om att de dör på 2 kilometer nu när det är fritt. Hur var de på 22 mil tycker du?
Alltså, om jag ska vara ärlig så märkte jag inte riktigt att det gjorde det. För att jag tyckte att de fortfarande hade bra surf även sista 3 milen också då.
Ja.
Men de gick väl lite sämre när det bara var massor nysnö eller drivsnö.
Ja.
Det var väl enda gångerna. Jag tänkte att det gick tungt liksom.
Så går du in mot målet här nu då. Nu börjar du känna nu när det är 10, 15, 20 kilometer kvar att ja, men det här, jag kommer ju fixa det här. Liksom. Alltså, jag tar med mål, det kommer jag göra. Men de måste åka fort om jag inte ska vinna det här. Eller vad blir det för tankar här?
Ja, men jag frågade ju när jag hade ungefär 2 mil kvar hur stor ledning jag hade.
Ja.
Och då hörde jag att det var över 10 minuter. Och då tänkte jag att okej, det är lugnt. Då stannar jag och kissar först. Och sen så kände jag mig ändå hyfsat pigg.
Ja.
Så då kunde jag ju ändå åka på i ganska högt tempo sista 1,5 milen. Och då tänkte jag att om jag åker i det här tempot så tror jag inte att de kommer kunna liksom ta i kapp
för att,
och åka om.
För där var du själv också. För så bra vänner var inte du och Matti så att han stannade och väntade när du ville gå på toa. Utan då drog han.
Exakt, men då hade han ju norrmannen också.
Just det, han hade ju, just det, då var det inte. Nej, precis. Och hur känns det att, liksom, när du känner att jag kommer både klara loppet, jag kommer vinna, du går in där mot Jokkmokk, det är ju in mot arenan och går runt på, det börjar mörkna liksom. det är mycket att ta in här, tänker man, och vara ute alltså man har ju nära till känslorna, kan jag tänka mig, liksom, när man har varit ute och kämpat i så här många timmar och det börjar bli mörkt och liksom, det står en massa folk och väntar. Vi ser ju dem på vänstersidan också när du går in, va, att det är mycket folk som står och väntar där och lyser upp och häftigt och så. Vad är det för känslor de sista kilometrarna?
Det är en ganska mäktig känsla ändå att få åka där när det börjar skimma. Hela dagen har jag också längtat till att det ska börja skimma, för då vet jag att då närmar jag mig mål. Och sen när det väl börjar bli mörkt och så kommer en lite skotrar som börjar lysa upp vägen och så får man åka där själv i vildmarken med lite skotrar. Det var ändå ganska coolt.
Ja.
Och sen jag bara få åka in och höra alla som ropar och hejar och peppar och känns så glada, så det var väldigt kul och man blev väldigt väldigt glad. Och sen när man ser mållinjen, då vart jag ju också extremt glad över att jag till slut tog mig till mål, men jag var ju också riktigt trött, riktigt sliten.
Ja, berätta, för du kämpade på och det kämpade på, du gick i mål och fick du göra en intervju. Jag tänkte på det också, det är väldigt schysst. Hur länge hade du varit mål? 30 sekunder kanske när de kom och skulle vilja prata med dig.
Ja, det var inte, det var gå i mål och sen Leo ta lite bilder och sen var det intervju.
Ja, och hur mådde du då?
Ja, jag var trött, men den första intervjun där gick ändå okej, tyckte jag.
Ja.
Men det var ju sen när jag skulle ta mig skidorna, typ, då var det ju jättekonstigt att ta sig skidorna och börja gå. Så det var ju nästan som man ramlade ihop.
Ja.
Och sen så såg jag pappa och skoterkillen som jag hade. Och då var det på riktigt liksom att jag hade klarat att jag gick i mål. Så då var det väldigt... då blev jag så trött så jag började gråta.
Ja, det är väl... Det är väl rimligt att man gör det, tänkte jag. Vad heter det? Du, jag tänkte bara en sak här. Oskar, han får ju göra en hejdundrande spurt för att vinna det här loppet.
Ja,
den var riktigt mäktig faktiskt. Då, efter det där, då hade de hållit på 12:40 någonting där. Men du, hur skönt är det att slippa dra en sån spurt och göra upp om de här 50 000 plus lite bonuspengar från för visst var det så också, 12 500 för ungdom också?
Ja, 12.
12. Så att 62 000 var den där segern värd. Men hur skönt var det att slippa liksom bara spurten där?
Ja, väldigt skönt skulle jag säga. Det hade varit lite surt att förlora på en spurt efter så lång tid.
Hade du liksom så här, när man åker så länge, har man fartökningar? Liksom? Alltså, du har ju den där när Oskar och Tele och Lövgren är väl och Emil som drar iväg lite där vid 5-6 mil. Men det är ju så här en 10 timmar tidigare. hur liksom, finns det fartökningar under den här dagen eller blir det bara ett gnet? Liksom? Oskar har ju uppenbarligen en rejäl fartökning där på slutet, men hur känner du?
Ja, jag tror att det kanske beror ganska mycket på dagsform och hur mycket man har fått slita under loppet.
Ja.
Men jag tror jag hade klarat av att spurta, men jag vet inte om jag hade klarat av att vinna en spurt. Men jag tror ändå att jag hade fartökning om det hade behövts.
Jag tror ju att dina kompisar, Matti och han ungdomsnormannen, de spurtar väl, va? Visst är det så?
Ja, det vart i alla fall avstånd mellan dem.
Ja, det var det jag tänkte säga. För jag tror de är liksom... ska göra en spurt, men det är ju typ 15 sekunder efter de är mål, för att den ena orkar ju typ inte spurta.
Nej, exakt.
Så,
nej. Och det beror väl på vilket läge man har att spurta för också.
Ja, så är det.
Det är ju skillnad att spurta för en vinst och för en 13:e plats.
Du, sen när du går i mål, då firar du med prinskorv och renkött i händer, eller? Vad händer sen?
nej, jag åt ingenting på den dagen sen. Alltså, jag mådde inte bra.
Nej.
Det tog typ en halvtimme för mig att sätta på mig överdragskläderna och gå till prisutdelningen.
Och det här,
så nu, det var på nu, den nivån jag mådde.
Och nu pratar vi, nu börjar klockan bli, nu ska vi se, 5, 6, har det gått till mål, 7, 8. Det är bara att gå hem och sova sen. Liksom. Eller hur lägger man upp det här sen? Liksom, hur, vill man bara iväg? Liksom, eller hur är känslan?
Ja, man var ju trött men ändå inte riktigt sovtrött. Det var på något sätt svårt att slappna av. Liksom. Ja. Jag ganska kall så längtade ganska mycket till att få ta en varm, lång dusch. Så det gjorde jag ju och sen skulle jag försöka äta lite men det gick ju inte så bra.
Ja.
Så då var det väl mest bara att gå och lägga sig.
Kunde du sova den natten någonting då?
Nej.
Det gick inte.
Nej, men jag hade ont i kroppen.
Ja. Men du, om vi hoppar tillbaka till loppet, är det något speciellt? Jag tänker just det här med kläder, kallt och blött och så här. Utrustning, är det något du gör annorlunda än ett vanligt långlopp?
Nej, det var inte det. Men jag hade med mig så jag kunde byta handskar och pannband och sånt där ifall jag hade velat göra det. Ja. Och sen så hade jag ju med mig olika typer av stavar och
handtag. Det var det jag tänkte, för det jag vet jag att folk har laborerat med, att de både byter handskar för att det liksom, de blir blöt och man börjar hänga i remmarna, och man byter remmar för att få fräscha, men det var inget du behövde göra liksom och så, eller?
Nej, jag hade ju med det ifall att, för jag trodde att jag skulle byta.
Ja.
Men jag tyckte ändå att det gick hyfsat bra.
Ja, jag pratade lite med Emil om det där också. Han sa exakt samma sak. Och han sa också att det är ju så pass mjukt den här dagen. Så det kanske inte blir de här påfrestningarna på just händerna som vi hade varit rädd för. För att vi ibland, eller ofta på sommaren, så har vi, eller vi har ju alltid stavar med oss i bilen. Och så där, och varje av de längre passen så får ju någon byta. Det är byta handskar för att, just de här grejerna, för att det inte ska bli, alltså ändra trycket på handen lite ändå.
Exakt.
Men då är det ju asfalt. Ja. Alltså. Så att det var väl kanske bra att det var mjukt där ändå då.
Ja, men säkert. Det gjorde säkert lite i alla fall. Ja.
Du går ju,
men jag hade i alla fall möjligheten då.
Du går ju i mål utan mössa också. Hur länge körde du så?
Ja, den kastade jag kanske 3 mil efter vändningen.
Så du åkte 6-8 mil utan mössa i alla fall?
Ja, det blev kallt. Det blev jättekallt på slutet.
Men upplevdes det varmt alltså, före det? Liksom. Alltså, det var för varmt?
Ja.
Liksom.
Ja, jag tyckte det var väldigt varmt.
Men när det blir så då, och så det blir va? Kör, tävlingsdräkt och underställ på hela kroppen, det är precis som vanligt liksom, eller är det bara underställ och överdel?
Ja, jag hade shorts bara då på benen, ja, och sen tävlingsdräkten.
För det är också när man ser dig åka, alltså du är ju väldigt snöig. Alltså du är väldigt, jag tänkte, vad har hon gjort med tävlingsdräkten? Har hon strumporna utanpå? För du är ju vit upp till knäna liksom, men det var bara snö.
Det är bara snö som har fastnat. Jag drog bort snön där någon gång också, men det kom hela tiden ny snö på.
Det måste ju ha blivit kallt, eller?
Faktiskt inte.
Nej, kanske kylde, det var skönt istället.
Ja, nej, det var inte det som gjorde det kallt. Ja. Men jag såg att det såg ut som jag hade strumpor på mig.
Ja, jag tänkte att du hade dragit någon special kompression utanpå direkt eller någonting.
Nej, jag hade inte det. Det var bara naturligt.
Men du, så här, sen då så åker du hem på söndagen och nu är vi för torsdag när vi spelar in det här. Det har gått, liksom, vart står du nu? Liksom, har du återhämtat dig? Liksom, eller?
Jag är på bättringsväg i alla fall. Det var inte jättehärlig bilresa hem ändå, för det var ju ganska långt att åka bil från Jokkmokk till Falun.
En bit.
Med stela ben och rygg. Så det var lite kämpigt när jag skulle ut och röra på mig första dagen. Då var det tung kropp. Men det börjar ju gå bättre och jag har ju ingen träningsverk eller så faktiskt.
Mm.
Och inte ont. Det är mest bara att kroppen är lite sliten och trött i allmänhet.
Du, vart kategoriserar du här i ditt än så länge unga skidåkarliv? Är det det största du har gjort? Den bästa, den största meriten, det häftigaste du gjort?
Ja, det är svårt att säga ändå. Jag vet inte riktigt om det är det största, men det är nog bland det största i alla fall. Det är nog i alla fall bland det mäktigaste jag har gjort. För det är ju en dimension till det här loppet på allting.
Ja.
Och det är ju brutalt. Så det, jag är imponerad av alla som stod på startlinjen.
Ja, och alla, alla som tog sig mål.
Ja, verkligen.
Vad hette vår kompis igen som åkte på 28 timmar? Jag ska ta fram honom här. Han, ska vi inte gå
dem? Ja, från Boden var han i alla
Boden
fall.
Boden var han i alla fall, ja. Han hette ju, ja, vi ska heta. Nej, men vad heter det? Det känns ändå som att uppmärksamheten efter det här loppet har varit ganska stort, va?
Ja, det har blivit mycket rubriker har jag sett och ganska så stort.
De var ju galet imponerade. Jag hade ju väldigt stor tro på det inför det här. Det här kommer ju passa perfekt. Det kommer ju vinna det här. Liksom. Och du kommer ju göra ett superlopp för att... Ja, det kan vi ta lite senare. Men det finns ju i din profil att det här loppet skulle ju passa väldigt bra. Det tänker jag att det är ju en del i att du också är väldigt attraherad av åkare tidigt i vintern. Så att det här borde ju passa mig bra. Liksom. Jag är ju bra på att gneta.
Ja.
Men man hör de som kommenterar loppet eller de som är speaker där. De är ju enormt imponerade av det. Alltså de tycker det är helt galet att en 22-åring bara liksom går in på... topp 15 i den här tävlingen, vinner damklassen med 10 minuter. Alltså de var ju väldigt, väldigt imponerad.
Ja.
Fick du med dig det när du var där du också? Eller var det ju en bubbla så du märkte inte alla de här hyllningarna där?
Nej, jag hörde inte hyllningarna under tiden eller när jag åkte på väg mot mål.
Nej.
Faktiskt hörde jag ingenting. Men sen så fick jag ju höra i efterhand nu då hur de hyllade. Det var ju väldigt kul att de blev så imponerande.
Ja.
Eller imponerade. Men jag har typ svårt att ta in det ändå och tänka att det var så bra.
Ja, men det var bra. Det var riktigt bra. Perry Nilsson hette han som tog sig mål sist. Men man ska komma ihåg här, att jag ser ju här nu när jag tittar att det finns ju de som har alltså varit ute i väldigt många timmar här och fått brytet då. Bland annat så har vi en som bryter här, en norsk man som bryter efter 15 mil som har varit där i 21 timmar han där på, och en som bryter efter 17. Så att det här är kanske inte, alltså det, man kan vara vinnare fast man inte tar sig mål i det här loppet nästan, känns som. Åker man skidor så många timmar då är man värd all cred, alltså verkligen.
Ja, gud, man testar ju alla gränser som man har.
Ja. Men du, nu har vi ju liksom, det finns en väldigt röd tråd på dig som skidåkare för tillfället som är lite intressant när man är, som de i Jokkmokk också var imponerade av, 22 år gammal. Och liksom, om vi liksom tar de här tre längsta loppen vi åker för året nu då. Vi tar Klarälvsloppet som är 9 mil, vi tar Vasaloppet som är 9 mil och vi tar det här som är 22 mil. Så är ju det dina tre största, eller bästa prestationer. Det behöver inte vara dina bästa lopp. Alltså där du är närmast, liksom, du vinner här och du är 6, 8 på Vasan och du är
femma
på Klarälv. Det är väldigt bra. Du gör, alltså, och det här är de längsta loppen och så. Gnetigheten,
den,
var kommer den ifrån? För det är liksom, visst, vi har ju tränat väldigt bra sista åren med teamet och du har gjort mycket. Men det här måste ju komma genetiskt.
Ja, det måste vara genetiskt att jag orkar hålla på och hålla en fart länge. Liksom, jag vet inte om det kan vara många timmar i gubbtempo som yngre.
Ja, det kanske är så. Det är så kanske. Men du, jag tänker också att det här, jag har sagt det till någon också, att det är lite intressant, för jag tycker vi har liksom lite samma stuk på Karro och Anja också liksom i teamet då. Och ni är unga alla tre, och det här är ju något unga åkare, det brukar ju vara liksom att man hänger, att det funkar ett tag och sen tvärdör man, men ni är precis tvärtom. Och hur ser du på den här grejen, att det här är din liksom styrka redan nu, att vara ute länge och så, att det finns ju andra saker som vi måste, om du ska vinna Vasaloppet, så är det andra grejer som måste upp liksom i nivå, men du har den här grundförutsättningen att bli bra och åka långlopp, uthållighet och hålla på väldigt, väldigt länge är ju din absolut bästa styrka just nu.
Ja, men det känns ju som en bra styrka och bra grej att redan ha det, för det känns ju på ett sätt lättare att träna upp explosivitet och syreupptag på ett sätt än att lära sig att åka jättelänge.
Ja, men du, när du ansökte ungdomslaget, det är 3 år sedan, det måste bli nu i vår här, va?
Ja.
Måste det ju bli, ja. Precis. Och då, på något sätt har du redan då, antar jag, kanske inte vi tänker det ju så, men någonstans har du redan då hittat att det är ju det här som gäller, men alltså det är ju, då var det ju 19 år gammal liksom, och det var ändå långlopp som började attrahera där liksom. Det fanns med redan på gymnasietiden där då?
Ja, lite i baktanken liksom, men inte så pass seriöst att jag trodde att jag året efter skulle åka något lopp i Ski Classics liksom. Jag har alltid tänkt att långa lopp passar och för att jag blir inte trött på samma sätt, eller vad man ska säga. Och att jag tycker att det är kul och intressant på det sättet. Så, men det har inte varit självklart under gymnasiet att det var långlopp jag skulle hålla på med.
Nej, det är väldigt, väldigt intressant det där. Jag tycker det är också roligt att det kommer folk från alla håll nu, alltså med olika, även ni yngre där. Ni är den yngre generationen, kommer ju vara, alltså så är det bara. Ni kommer ju måste dominera den här cirkusen om några år, och så blir det ju. Men då är det också intressant att det kommer folk som kommer från det gnetiga hållet redan som ung. Liksom. Det ska bli väldigt intressant att se vad vi kan göra med er. Jag tror att det säkert finns fler också i den här som inte vi har med att göra. Liksom, som har den här liksom, uthålligheten som sin stora styrka. Och det tycker jag är jätteintressant att bygga på.
Ja, verkligen. Vi får se vad vi lyckas göra med det då.
Ja, det ska vi se. Vi får kanske försöka få in Nordensjösloppet i Ski Classic. Det kanske är det vi ska göra. Skulle du vilja se Nordensjösloppet? Det diskuteras ju flitigt där, vet jag, i Ski Classic, eller?
Oj.
Eller är det något annat?
Ja, alltså det är ju en, som jag sa tidigare, att det är verkligen en dimension till på allt. Men det är ju liksom det ultimata långloppet. Det är ju ett långlopp på riktigt, ja. Så varför inte?
Ja, vi får se vad som händer och så vidare. Hur det tas emot och vart vi... Men det är som sagt vad det har. Det finns ju vissa krafter som vill ha in detta i Ski-klassik. Jag vet att David har koll på det också. Så att vi får väl se vart, om det någon gång kommer in i det hela.
Ja.
Du, nu är vi stå vid påsk, långfredag. Och du måste ju tillbaka till träning snart, tänker man. Eller tillbaka till träning. Men alltså tillbaka till, jag vet att vi skrev här om dagen att du vill ha en plan härifrån från påsk. Liksom, in mot de sista tävlingarna. Vi har ju en uppehållshelgar nu över påsk och sen så har vi två helger kvar. Och hur känner du på det efter det här urladdningen?
Det känns ändå som att det här var bra sätt att hålla liv på säsongen också, för att då blir ju allting, det blir syfte med allting, och att man har den här veckan med syfte och återhämtning, och sen så ska jag börja träna upp igen inför kommande helg. Och ja, men det känns bra. Jag är ändå taggad på de tävlingarna som är kvar nu också.
Och nu är det alltså kul. 5 mil, 6 mil, 10 mil. Det är ju jättekorta lopp i din värld nu.
Ja, de är långa egentligen, men nu känns det ju kort.
Ja, nej, det ska bli spännande att se. Så jag tycker också det är intressant. Det här har man ju förstås med sig, och vad man kan göra av det och hur man ska få nytta av 14 timmar i skidspåret två veckor senare. Det ska bli väldigt intressant att se vad vi kan göra den närmsta veckan för att liksom, om vi kan ha nytta av den här käftsmällen som det ändå är. Liksom.
Ja, jag hoppas det.
Hur, det tror jag. Hur firar du påsk?
Ja, jag hade en tanke på att åka till Vemdalen och sen köra åk en mil, vinna en bil i Storogna.
Det är imorgon, men eller det är dag när podden kommer ut på långfredagen.
Ja, precis, fredag.
Ja.
Men jag tror att jag har lagt undan de tankarna. Jag blir hemma och vilar upp mig och så istället.
Ja, det kan väl nog vara smart. Jag tror att det är väldigt individuellt hur man tar ett sånt här lopp. Liksom. Det finns inga rätta fel, utan alla måste nog ta sin egen väg för att liksom hämta hem det. Och det kan nog vara att, jag tror att liksom, man ska nog vara som du har varit nu, observant. Vissa kan nog vara gång och träna ganska tidigt, och det är så här, men man ska nog vara observant liksom, så att man inte går på för tidigt. Och sen kanske man inte ska vara för defensiv heller, utan det gäller att ha liksom, spela hela tiden liksom, och känna efter nästan dagligen vart man står på något sätt.
Precis, ja, det är ju mycket, mycket dag för dag.
Ja, precis.
Men det jag tänkte var att jag vill inte att en smäll ska komma en och en halv vecka senare för att jag går på för tidigt. Nej, så exakt. Att det blir dåligt för tävlingarna som är kvar. Då är jag hellre defensiv i 5 dagar först och sen.
Det låter som kloka tankar, tycker jag faktiskt. Så att det låter smart. Det låter smart. Mm. Bra, Linnea, men det var väl väldigt... Och du, sista, kommer du vilja åka här med en gång?
Ja. Hade du frågat mig i 24 timmar efter loppet, då hade du fått ett självklart aldrig igen.
Nej.
Men det var nästan att det tog en dag tills att jag började tänka på att man kanske ska åka igen.
Ja, det betyder
man
att du
glömmer
kommer,
ju bort.
Du kommer snabbt åka någon gång igen, det kan jag garantera.
Ja, vi får se, men... Ja, jag är inte säker.
Vi får se. Du är ju fortfarande väldigt, väldigt ung. Vet du, det är många år kvar. Du vet, innan du kanske lägger ner din karriär, då kanske det till och med finns längre lopp än 22 mil.
Kanske. Mycket möjligt, men då... Jag tror att det räcker med 22 ändå.
Det är långt. Och nu ska vi fortsätta fira långfredag. Så du får fira på. Och en glad påsk, så kommer ni ju märka... Eller märka, ni kommer ju se det nya. Snart igen. Vi ska ju upp till Bardufors om en vecka och köra dubbeltävling där. Och sen ska vi avsluta säsongen i Hafjäll med Janteloppet 100 km om 2 veckor. Så det finns mycket tävlingar kvar att titta på. Men vi tackar för nu, Linnea. Så får du ha
tack,
det fint.
Tack.
Vasapodden.
De är magiska.
Det var det. Vi hade från Nordensjösloppet och Linnea den här. Det var mäktigt. Jag tyckte själv att det var coola bilder där. Det blir väldigt speciellt när man är ute så länge. Man märker verkligen edgen på det hela. Men har ni inte tittat på det, kolla på deras YouTube-kanal. Så titta på sista delen på både här och damloppet. Det är faktiskt stor idrott. Så det skulle jag rekommendera. Som jag sa tidigare, jag gästade Smala skidor-podden. Och vi pratade med Mats där som är pro-training. Har varit ett år nu. Han ska ju fortsätta. Och vi pratade lite om det som varit och det som komma skall med Mats. Så det tänker jag, det lägger vi in här nu. Så vi korsar väl poddar eller vad man säger då. Så att det som snacket som gick i Smala skidor tidigare kommer här också, så får ni höra. Och pro-training, anmälan ligger ju fortfarande öppen. Så är du sugen på att hänga med där, så släng in en anmälan så tar vi det därifrån. Här kommer Mats Långström och jag i lite träningssnack.
Vasapodden.
De är magiska.
Prata lite lag under 57 ski team. Helgen som har varit har ju varit otroligt häftig, även om det inte har varit ski classics, men mycket annat. Kan du bara ge din syn på alla prestationer som gjordes?
Ja, nej, men det var ju faktiskt häftigt. Det var lite som en liten bonus här så där. Det var inget vi hade varken räknat med eller liksom lägger i plan så där. Men åkarna, det var ju en fri helg från Ski Classic och åkarna hade ju lite olika scheman, så att vissa var ju i Lofsdalen och körde avslutning på Epic där och 157 Originals och sen hade vi ju ett gäng uppe på Nordensjösloppet och sen var det några som gjorde en dubbel här. Jag var till Gäddede också och åkte flyktingrennet där. Så det var mycket tävlingar och sådär. Och det var ju verkligen jackpot. Vi vann ju det mesta som gick att vinna med. Vi började där i Lofsdalen med Karro och Alvar. Och så sen hade vi ungdomarna där, Anja och Bruno på totalsegrarna. Så det var ju en riktigt fin lördag som fortsatte sen. De höll på hela dagen där med Nordensjösloppet. Men det var ju Oskar och Linnea starkast. Och så sen på söndagen så lyckades Nils vinna precis före mackan i Lofs Gäddede där då, flyktingrennet. Så att det var till verkligen, ja, det är nästan så att man liksom, ja, som sagt, vi har inget att fundera på så mycket innan, men när det väl slog in så det var 7 segrar på en helg, och det är någon slags rekord för teamet, tror jag.
Jag tänkte det faktiskt, är det inte så att alla har vunnit något nu den här säsongen? Alltså någon tävling?
Jo, det kan vara så faktiskt. Det är ju, nu ska vi se här så vi inte... Jo, så är det nog. Det är väl Emil där som vi har. Han har ju inte fått vunnit något långlopp än. Han har varit 2 på Marsan och så. Men han vann ju en Sverigecup i sprint här för någon vecka sedan.
Ja,
så
exakt.
Så att, jo, jag tror bara alla på segrar nu. Och det där tycker jag är jätteroligt också. Att det inte bara är de här profilerade åkarna som Emil och som Runar och så som har följt. Utan nu fick ju Nils visa vad han går för. Och Mackan har fått visa vad han går för tidigare i långlopp här hemma i Sverige. Och sådär, och Linnea får visa hur stark hon är. Så att, ja, det är väldigt, väldigt kul att vi har sån bredd på det, och att även de här mindre profilerade åkarna får visa att de är väldigt, väldigt duktiga när de får åka för sig själva och när det står rätt och liksom allting funkar.
Ja, någonstans tänker jag också att det måste visa på hur pass jämnt det är, även om det finns någon som alltid är lite bättre, men att det ändå är ganska nära om alla har sin dag, så att säga.
Men så är det ju, det är något jag brukade... Jag brukar ju säga det där mycket, att liksom jag likställer ju ofta våra killar ganska rakt av. Liksom. Sen är det ju, jag har ju sagt det också, det går inte att göra det när en kille vinner 9 tävlingar i fjol, och så sitter jag på våren och säger att jag likställer dem, liksom, att de kan slå varandra, och jag vet hur de slår varandra på träning och sådär. Men det är verkligen så att de är väldigt, väldigt jämna och så här. Och det har vi ju jobbat med under många år, och för att liksom kunna vara behjälplig och göra ett bra lagarbete, så måste ju alla vara på den nivån att man ska kunna vara topp 10-åkare. Så är det ju faktiskt.
Ja, häftigt, häftigt. Det ska bli spännande att se finalen och se om ni kan knipa någon pallplats till på Ski Classics här.
Ja, av erfarenhet, eller liksom, historiskt har vi ju inte haft så jättebra bra resultat de här sista tävlingarna. Har vi inte passat oss riktigt, och kanske inte formen har varit heller. Men nu tycker jag ändå att vi känns som att vi är stabil form och kanske limmar på uppåtgående på några av dem. Så ja, vi ser med tillförsikt fram emot de där sista helgerna.
Ja, Oskar verkar ju klara av tuffa lopp i alla fall.
Ja, det gör jag absolut. Nej, men det är både tufft och långt får det gärna vara för honom. Så det är ingen problem.
Ja, kul. Men du, vi ska ju prata lite om pro training. Det är ju, säsongen är precis avslutad och den ska precis starta upp på nytt här om en månad drygt. Jag tänkte, för den som inte har full koll, berätta lite om grundupplägget i pro training.
Ja.
Hur det ser ut och vad som ingår och så.
Ja, nej, men pro training är ju något vi har kört i pro training är något vi har kört där i det åttonde säsongen som vi är. Det är ju mot egentligen den stora massan av skidåkare då. Sen så blir det ofta de som söker sig till det här, det är ju ofta de med ganska höga med klara mål, ska man säga. Att jag vet att man vill ha en utveckling, man vet vad man vill och så vidare. Och där, och då har vi det här upplägget där man, som vi kallar pro training, som man får på månadsbasis egentligen. Det är ett nytt schema varje månad och vi försöker individualisera det där så mycket det bara går då till var och en som är med i det då. Det börjar ju 1 maj och jag håller på 10 månader och fram till Vasaloppet. Och det där har ju blivit en ganska liten skala, så har det blivit lite större och nu har det varit en ganska stabil nivå sista åren. Men vi är ju ett ganska homogent gäng nu som har hängt i några år, och så kommer alltid lite nya och så här som jag coachar då på med träningsprogram. Och vi jobbar ganska mycket teknik, och så sen sista åren har vi också lyft in laggar som materialansvarig och som jobbar med alla adepter där, eller alla, med de som vill och de som är intresserade och de som vill lägga krut på materialet också då. Så att det är egentligen en helhetssatsning mot Vasaloppet då.
Hur många träningstimmar är vanligast? Om man säger, jag själv ligger på 7-8 och sånt där, men hur är det om man sätter vid hela gruppen? Vad brukar folk liksom, vad kör folk?
Ja, men jag skulle säga att alltså, snittet ligger nog på strax under det, alltså 7 en om dagen. Det tror jag är lite strax där under, ska jag säga. 6 timmar ska jag säga är snittet då. Men då är det ju allt ifrån 4 kanske vi har någon på upp till 15-16 på vissa då. Men någonstans snittet är 6, kanske 7 timmar då.
Och hur, om man säger nivån och erfarenheten, är den, om man säger startledsmässigt, var ligger det då? Allt möjligt eller?
Ja, det är faktiskt allt möjligt. Sen är det klart att det är allt möjligt kan man säga. Sen är det ju, ofta gör vi ju en resa tillsammans från 10:e leden folk startar, och har man lite ambitioner så kliver ju många av dem upp ganska fort i leden då. Men från 5, 6 och framåt där vi ligger med tyngdpunkt kanske på 2-4.
Just det. Och är det bara stakare eller är det någon som kör fäste eller?
Ja, men jag skulle säga att det är en 50-50 grupp det där är det faktiskt. Och det är väl,
ja,
också,
det är så pass.
Ja, det är det där, och det finns ju ofta de som stakar där, har vi ett en klick som är led ett åkare som ett 7-8 par stycken kanske och så där, och då är det stakare. Men jag skulle säga att kanske 60-40 till stakfördel, men det har ju blivit sista 2-3 åren egentligen. Före det var det definitivt 50-50, och när vi började för 8 år sedan, då var det ju kanske ett par tre stycken som stakade bara utav gänget.
Men hur teknik är, jag tänker, hur får jag vet ju hur man gör, men berätta kring, ni kör ju videovarianten där, hur funkar det?
Precis, men inte så ser jag på en helhet liksom. Vi har ju lite träffar, vi har lite läger och så vidare, så man träffas, man får en bild hur man åker och hur man tekniskt jobbar då. Sen jobbar vi med videoanalys där då, att man kan skicka in egentligen snuttar till mig som jag sen analyserar och skickar tillbaka, och där beroende på lite vem man är och hur man jobbar, men vissa skickar ju in väldigt flitigt varje månad, och då blir det ju ganska enkla grejer och ganska enkelt att göra analysen. Då går det ganska fort, och då som du Mats kanske jobbar med att inte resa sig först liksom, då fokuserar man på det, så kanske man gör det en månad och så får jag en film till och då tittar man, men nu har vi hittat rätt här, och så då är det en analys på 1-3 minuter liksom, medan vissa kanske skickar in 1 eller 2 gånger per år, och då kan jag lägga lite mer tid på det, att då liksom då kan det bli uppemot en 10 minuter, en kvart som jag spelar in och skickar tillbaka då. Så det är lite olika, men vi jobbar mycket med videoanalys, och det här är något jag har lagt mycket krut för sista året liksom, för att vuxna människor som har tränat ändå regelbundet är det inte jättelätt att lyfta supermycket i syreupptag och styrka. Vi kan göra det också, men det är inte det lätta liksom. Men däremot teknik, det kan vi hela tiden utveckla och liksom förbättra. Så det är något jag tycker är viktigt att vi har med här. Och just när videotjänsten tycker jag har blivit bra på det sättet. Det är tillsammans med de fysiska träffarna som jag skulle nog säga att vi nästan alla som är med på under ett år brukar man träffa på någon av de här träffarna, eller att det är någon man kanske till och med träffas på någon privat lektion eller på läger eller sådär då. Så får man en bra bild, och då är det mycket lättare att coacha även i det fysiska träningsprogrammet, när man vet liksom att ja, men här har vi en som är för svag i bollen liksom. Ja, men då ska ju det in i träningsprogrammet, då blir det tekniska och det coaching eller träningsprogrammet får gå ihop där också, så att det blir mycket lättare att göra en helhetsbild om man har det tekniska med hela tiden också.
Känslan min, det är rätt intressant. Jag spelade golf för ett tag sedan och då när man såg och tittade på golfcoachen där så var det ju alltid samma sak han fick säga till alla. Och det känns som att när man tittar på alla som pratar stagning så är det inte så många, det är inte så svårt, men ändå är det svårt. Ja. Jag tycker det är intressant. Och jag tänker, du måste ha sett många filmer där du som får, du blir som ett trivspel med piano nästan.
Ja, men...
Det är rätt intressant. Hur kommer det där sig?
Nej, men så är det ju. Liksom, det är ju mycket, jag vet, vi poddade här för i vintras var, va? När vi pratade om teknik och vi gjorde. Och det är ju liksom, vi jobbar ju med några nyckelpunkter som vi jobbar med. Och den jobbar vi med även med när vi filmar och tittar liksom, när vi liksom bygger stakcykel med åkarna i teamet. Liksom. Så att det är ju inte mer än så. Det är ju mycket att vi ska flytta våran vikt liksom, och få så många kilo som möjligt på staven. Och då har vi ju, jag är ju för det här att inte ha för många saker att säga heller, för då kommer vi strula till det, utan det har några saker, sen kommer det alltid bli när vi hittar det, då kommer det alltid finnas andra grejer, men det är alltid de här att han inte resas utan jobbar med armarna först, som det jobbar jag nästan med samtliga, och även när jag sitter och tittar på Runar eller Emil eller Karro, så börjar vi alltid titta så hur startar de rörelsen liksom, så att för att missa vi där, då är det ingen det vi fortsätter, så att det är ju väldigt, det är ju inte så komplex rörelse, så det är inte så många rätt vi måste göra för att hamna rätt, så att säga inte.
Nej. Ja, men det är lätt, men det är svårt.
Ja, exakt. Ja, men det är ju så här. Alltså, det är ju, de här grejerna är ju... Och det här har vi jobbat med många år. Liksom. Det har ju ändrats under åren också. Förut jobbar vi med hög höft, att komma fram med höften. Det gör vi ju inte alls längre i... Sen är det viktigt att ha en hög höft och komma upp med höften. Men vi jobbar ju aldrig med att liksom försöka lära utifrån det hållet. Så att det justeras ju under tid, så att säga. Så det är något vi försöker förfina hela tiden. Då.
Mm. Ja, men jättebra. Jag tänkte vi skulle avsluta grann med att prata specifikt min säsong som har varit. Och vad du har fångat och om du har några tankar kring det som har varit den här säsongen. Min premiärsäsong i ProTrain.
Ja. Nej, men det är ju att du hade ju ganska klara mål och du skulle staka din första säsong och så där, och det känns som att när vi har bollen i rullning då flyter det på bra, vi ser en utveckling i det hela liksom. Och så att det tycker jag är bra. Sen så är det ju det, ska ju försöka hålla bollen i rullning i 10 månader. Det är ju det som jag tror blir våran liksom primära utmaning i det här, att ta det stora steget, att inte få de här avbrotten med skador och så skador hade helst varit, sjukdomar kommer ju, det är ju sällan, alltså det är dåligt just då, men det kommer man ju tillbaka på en förkylning en vecka eller till och med 2 veckor under höst och så. Men det är de här skadorna vi måste försöka komma till bukt med och hålla det på banan liksom, och få liksom det här helheten att rulla, helheten att rulla, så att säga. Och jag tycker, men som sagt var, att när du är i träning under en längre tid, då tycker jag också att man känner att det blir utveckling. Så att jag går ju med ändå en väldigt god känsla efter första året, att det här, vi är någonting på spåret, och andra året brukar ofta bli bättre. Man har känt varandra, man kan kommunicera på ett sätt, man har lärt. Alltså det är några månaders inkörningstid för att man ska förstå programmet, för att jag också ska förstå liksom hur den här kommunikationen tillbaka, vad betyder egentligen att jag är sliten? Alltså, så att jag har goda förhoppningar att vi ska kunna hitta ett stimulerande program och att vi ska kunna hålla dig mer skadefri. Sen är det otur på vissa saker också, det kommer jag inte från, men att kan vi göra det, då kommer vi ta ett steg till, absolut. Vad känner du själv?
Ja. Nej, men jag man kan ju säga, jag är ju, man, nu ska jag inte jinxa, men jag är nästan aldrig sjuk. Alltså jag har en sjuk dag på sista 25 åren. Aha. Men däremot skador så har jag haft då, det var ju en överbelastning i sommar för att jag stakade för mycket. Och så sen då revbenet från marsan, och det är ju otur eller klantighet, beroende på om man säger det. Så att helt klart, du är ju inne på något där. Och det jag som har tänkt så där, som jag tror kanske många med mig, jag har ju stakat första säsongen, och de var ju ganska... Man har som höga förväntningar för man har tränat mycket, och så sen åker man sitt första singlopp och så är man i femte startled. Och liksom, då blir man så här, jaha, liksom, hade det inte hänt någonting? Det är ju, tycker jag, det som är mest frustrerande, och jag förstår att det är lika frustrerande för alla som åker skidor, för det är ju kanske inte så många som bara säger pang och så är de där de ska vara. Men det är ju det man liksom vill sträva mot, att komma till första singloppet och verkligen känna att nu
Ja, så. Men så är det verkligen. Och det är där som är liksom, när vi lägger en plan så lägger vi den över 10 månader, och vi har ju egentligen bara 5 månader på oss tills vi går på snö, så att säga, om vi tänker att dela in det. Mm. Så att det är ju bara halva upplägget. Så att, och det är väl där också mycket av utvecklingen som jag upplever över populationen, över hela gruppen, så att säga, den kommer ju från andra halvan under året, så att säga. Och det är ju också tanken med träningen då. Och då är det ju in mot Vasaloppet. Men många, som du säger också, jagar ju också in, alltså måste ju sida upp sig, och måste ju faktiskt ha en formtopp eller en nivåhöjning innan vi kommer till Vasaloppet. Och det är det där som alltid är det svåra. Och precis som du säger också att men jag brukar försöka säga det, för många är, när man åker kanske i december, kanske är svårt att hitta sidan, men även i januari, liksom, då har vi fortfarande 2 månader kvar, liksom, och det kommer hinna hända mycket utvecklingsmässigt där. Men helt klart är det så att det är ju många som vill ha, och ofta, jag tror jag pratade om det tidigare också, ofta är det nu när man drar igång, man är taggad, man känner en uppåtgång vilket år man än är på, och sen blir det en liten nedgång under hösten, och sen brukar det skjuta iväg igen. Liksom, och ofta har man lite otur att man träffar sitt första sidningslopp när man är lite down, eller man har liksom kommit över den första pucken, eller kanske till och med över den andra pucken och ner. Då kan man få liksom lite tankar och funderingar om, är jag rätt på det eller så. Så det där är ju väldigt vanligt, liksom, absolut. Och det är då jag brukar säga att lita på processen, gör passen, så ska ni se att det blir utveckling. Och det är det som är både det roliga och det, om man får säga, tråkiga inom situationstecken, med liksom det enkla, liksom, att tränar vi bra under längre tid så kommer utvecklingen. Men det är ju inte alltid, ibland vill man ju ha liksom lite hokus pokus kurer som ska snabbt ta oss dit också på något sätt.
Nej, men vi har ju haft mycket gäster i podden, och det mest återkommande är just det du säger, att få konsekvens i träningen. Det är ingen mirakelmedicin, men det är ju ganska tydligt att det hjälper.
Ja, men så är det. Det är ju där du och jag kommer att sätta oss nu under april eller mars, eller april blir det nu då, och liksom när vi ska lägga plan för nästa, liksom. Hur kan vi på något, är det bara otur det här, eller kan vi liksom, ska vi gå ner 30 minuter i veckan på träning och faktiskt få 40 veckors rakt av träning, eller är det så att nu när du har tränat ett år med stakningen, så det blir inte överbelastning, då kan vi kanske ligga på samma, eller ska vi öka? Alltså det är det där man måste hitta, för att jag är väldigt mån om att liksom, med alla, att vi ska träna, jag gillar att vara på gränsen där vi klarar av, men det är ju inte värt det om vi inte klarar av det, och det blir uppehåll på 2 veckor här och 2 veckor där, och det är på alla nivåer, på högsta nivå eller till. Om man är nybörjare, så måste vi hitta en nivå som faktiskt funkar över 10, 20 och 30 veckor liksom.
Ja, men det är bra. Nej, men det låter bra. Det jag har väl tänkt, som jag tror jag skrev till dig tidigare också, men det är att jag tror också att jag är lite för klen, så att jag behöver, här i början har jag tänkt ha lite extra fokus, och det kan ju också vara kopplat till skador, att man liksom inte är, ja, men jag är ju en kontorsperson som har suttit i en kontorsstol till jag var 45, så att det sätter ju sina spår.
Ja, men så är det. Så är det. Och det är ju det där också, att vi ska ju inte heller elda för kråkorna, vi ska ju inte träna mycket om vi inte tar åt oss det heller, liksom så här, utan vi ska hitta precis den belastning där man känner att här utvecklas jag, samtidigt som jag inte bränner ut mig på något sätt, liksom.
Ja, nej, spännande. Bra, Anton, men jag känner mig nöjd med detta, och så får vi bara uppmana folk att testa på pro-training framöver.
Gör det är väldigt, väldigt trevligt, måste jag säga. Och just det som är en bonusgrej, eller bonus, men som man märker från min sida, som vi inte hade så mycket fokus på de första 2, 3, 4 åren kanske, det är ju den här gruppsammanhållningen som faktiskt har blivit. Vi har en grupp där ni kommunicerar, vi träffas, det är väldigt sällan, eller typ aldrig, när vi är alla samtidigt, men det är några här och några där, och det blir liksom smågrupper i den här gruppen. Det är väldigt trevligt, och vi hade ju en väldigt trevlig resa tillsammans på Marcialonga bland annat, och man märker att även fast ni inte har träffat varandra, så är ni kompisar när ni kommer, och ni känner varandra genom Facebook och så vidare, så att det bara den grejen upplever jag är en väldigt morot för er som är deltagare, att man vet att man är ett gäng som faktiskt kämpar tillsammans.
Nej, jag håller bara med. Jag har fått många nya kompisar via det, så det är ju toppen. Ja. Likasinnade, lika galna människor.
Ja, precis. Ja, men så är det verkligen.
Så. Ja, grymt. Ja, men stort tack för att du tog dig tid.
Tack ska du ha. Så tutar vi vidare.
Vasapodden.
De är magiska.
Det där var vad vi hade att bjuda på den här veckan. Och då är det bara att hoppa in i en påsk som precis har börjat och njuta lite grann. Och träna dagen får ni väl göra, röra på er mellan påskäggen och godiset, så lite trevligt. Vi har ju ett par tävlingar kvar, vi ska ju nästa vecka upp till Bardufors ska vi, och åka Reistadlöpet på lördag och Semmet Tosenja på söndag. Sen är det ju inte slut där heller, utan vi kör ju faktiskt en här till. Det nya janteloppet som Petter Northug ligger bakom. 100 kilometer i Hafjäll i Kringlidammsträngen där som ska köra. Så vi har ett par här kvar. Så att nästa podd skulle jag ju säga, den kommer nog ifrån Bardufors den om en vecka. Men före det så ska vara en härlig påsk framför oss. Så jag tackar för den här veckan och kul att ni lyssnar. Kul att ni följer oss. Fortsätt följa oss på social media. Fortsätt lyssna på podden. Vi försöker ju hålla oss så uppdaterade vi bara kan. Så glad påsk och tack och bock.
Vasapodden. Av och med
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.